Analyspodden från Dagens Industri.
Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och min kollega Ulf Pettersson som är i studion. Vad tycker du vi ska prata om idag, Ulf?
Ja, med tanke på den fantastiska rapportflod vi haft i veckan så måste det vara ett huvudämne.
Det tycker jag. Sen har vi en uppdelning av spelbolaget Embracer som veckan startade med, och sen har vi några aktietips också.
Just det, och så blir det kanske lite veckan som följer som blir intressant med Fed-besked och annat.
Det är fredag idag faktiskt, och det är fredagen den 26 april och klockan är 10, så vet ni vad vi vet.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Börsen är uppe nästan 1% senaste veckan här. Vi var uppe i onsdag så touchade gamla all time high här på 25,57, och nu är den aningen lägre här. Och det har ju minst sagt varit en dramatisk vecka här. När vi var här senast i fredags i studion så flaggade vi på att det kunde bli lite sämre börstider. Har du ändrat den uppfattningen, Ulf?
Nej, det har jag inte. Nu går vi ju in i sell-in May här, som brukar vara en svag period på börsen. Det har varit svängigt. Det har varit liksom, vi var ner nästan 2% här igår, och vi har haft nedgång också. Så har det hänt saker som gjort att sentimentet har förändrats. Det som har fått liksom Stockholmsbörsen att vakna till liv de här dagarna vi har varit på väg ner riktigt, det är ju positiva bolagsrapporter från de stora bolagen. Atlas vände ju trenden, börstrenden under sin rapport då. Alfa Laval igår var ju också en sån här som fick marknaden, eller rättare sagt hela index, att vända upp lite grann, även om vi fick en nedgångsdag. Så det har varit slagigt, och jag tror det är, och vad det gäller även rapporterna, vi får prata mer om det, så har det varit slagigt även där, tycker jag.
Jag tycker just det där också, att det är så extremt stora rörelser, också är ett tecken på att det är få aktörer i marknaden, man är väldigt kortsiktig, och det är en viss nervositet.
Ja, jag håller med. Jag tittade faktiskt på indexförändringen för OMX30 under dagen då, mellan högsta och lägsta noteringen där på OMX30, och den brukar ligga alltså i januari, februari, mars, och kanske det var 20 indexpunkter, alltså under 1% som den rörde sig, men nu är vi uppe på 30-40 punkter många dagar, och då så dubbelt så stora rörelser intradag som vi har haft bara för någon månad sedan, och det säger väl något.
Jo, men det tycker jag det gör, och nästa stora hållpunkt är väl ändå det här med Feds räntebesked på onsdag. Tittar vi på amerikanska långräntorna så har det legat liksom i det här spannet mellan 4,60 och 4,70 senaste veckorna här. Man tror väl inte att det blir en sänkning här på onsdag. Skulle det bli det, skulle det vara en överraskning. En ledtråd till det här får vi i eftermiddag då, när det kommer ytterligare amerikansk statistik om inflationen. Det som kallas för PCE, som är ett mått som Federal Reserve tycker är föredrag att titta på. Så sent som i förra veckan så trodde man att inflationen skulle ha ökat med 0,3% från februari till mars. Nu har man ändrat det till 0,5, och tittar man i årstakt så trodde man för en vecka sedan att den skulle ligga på 2,7. Nu tror man att den ligger 2,9. Så det är ganska stora förändringar här, så att den siffran är värd att hålla ögonen på i eftermiddag här.
Och absolut, den blir väldigt viktig för börssentimentet.
Det blir det, och tittar man som det såg ut innan de här siffrorna så prisar man nu in i räntemarknaden med 50% att det blir en sänkning i juli. Och det ligger också i korten att det kanske bara blir 2 sänkningar i år, då juli och september. Och det är ju en stor skillnad bara för några veckor sedan.
Ja, absolut, och det är ju, och som sagt, att det gick ju väldigt snabbt ner från de här riktiga toppnivåerna på inflationen, men sen har det ju stannat av på ett på ett lite oroväckande sätt i USA, och USAs ekonomi har liksom rullat på mycket bättre än man kunde tro trots räntehöjningarna som har varit. Och det är klart att det kanske är så att den sista vägen i mål till de målet 2% är den jobbigaste, och då är det inte säkert att det blir så många räntesänkningar i år. Och jag tror att framförallt har nog inte Fed särskilt bråttom, för de har liksom ingen, de behöver inte rädda ekonomin, för arbetslösheten är redan så låg, så de har liksom inte det behovet som vi kanske har i Sverige, där vi behöver egentligen stimulanser. Och tittar man på den svenska inflationen, nu är det ju lite tag som vi fick senaste statistiken här ett par veckor sedan, men den var ju i väldigt positiv riktning. Där var vi ju inte så långt ifrån 2% egentligen.
Nej, men det fascinerande, jag var igår på en tillställning när vi pratade om det här med räntorna, men alla snackade om det här. Men vet vad jag hörde?
Nej.
Att det är 22 000 anställda som jobbar för Federal Reserve. Kan du tänka dig hur många som faktiskt jobbar med de här grejerna?
Ja, det är otroligt. Och jag brukar läsa deras rapporter, och det är väl bara de högsta i organisationen. Det är mycket, mycket folk som deltar i att producera deras sån här räntebesked. Så det är otroligt. Det är en väldigt regionaliserad organisation också. Det är lite som Riksbanken var förr. Jag vet, där jag bor i Kalmar finns det ett riksbankshus, för där fanns det en riksbankslokal en gång i tiden, och det finns lite överallt i de här lite större städerna, men nu är det koncentrerat till Gamla stan i Stockholm.
Precis, så stämmer det. I Karlskrona hade de också en riksbank, och nu mera är det lite galleria och frisörsalonger och
ja,
sånt där istället.
Men, ja, precis. Men det var väl så att det blir en utvikning. Men var inte Riksbanken i Jönköping och testade någon sån här krisberedskap där de hade sitt möte i Jönköping? Så det finns väl lite andra ställen också, men inte alls som det var förut.
Vi går vidare till bolagen istället. Mm. Och i måndags så började veckan med en nyhet. Det var då spelbolaget Embracer som meddelade då att man kommer dela upp bolaget i 3 stycken här under det närmaste året. Och Lars Wingefors, vdn där, sa att det är något man har funderat på länge. Och bakgrunden är ju där att bolaget har lite för höga skulder. Man har köpt på sig mycket grejer och man måste göra någonting för att agera. Man har gjort någon försäljning här tidigare år som man inte riktigt, kanske aktien reagerade som de hade hoppats på här. Men det här är ett sätt att försöka synliggöra värden, och man kanske också hoppas på att någon av delarna kanske köps upp här. Och aktien steg 9% på det här, så marknaden gillade det uppenbart. Man såg till exempel Pareto som följer Embracer höjde riktkursen från 35 till 38 kronor efter beskedet. Och nu ligger den på 28 ungefär. Så att marknaden gillar det här, men det är ju sådant man får kolla nu när det här blir av och hur lång tid det tar, om det faktiskt var ett klokt drag.
Ja, och det är ju lite SBB över det där, som också har delat upp bolagen i omgångar, och har väl liksom färd att notera i Norge en del här nu. Och det är ett sätt att både kanske synliggöra värden som du sa, Agneta, men även också hantera skuldsättningen, att försöka liksom lägga skulderna där på de delar som kan bära dem på ett sätt och sådär, och kanske försöka få in en extern finansiär i någon del som är intresserad av någon del mer än någon annan Embracer-del. Så det, och nackdelen av det här, det är ju att hela det här förvärvsprojektet som Wingefors har haft under så lång tid har ju varit liksom storlek och skalfördelar, men det tar man ju bort när man styckar istället för att slå ihop.
Ja, det är i alla fall intressant att se att bolagen kan jobba med det här under ordnade former, så att man, det har inte blivit de här panikförsäljningarna som vi har sett när det har varit de här riktigt branta nedgångarna som finanskrisen och såna här grejer. Men det återstår att se. Ska vi gå över till rapporterna? Du har ju suttit även denna veckan och bevakat på plats här på morgonen när bolagen har släppt sina rapporter. Vad tar du med dig från den här veckan?
Ja, det är så många rapporter, och det är dels är det spretigt, det är klart att om de går så går de så, utan det är lite stökigt. Men ska man dra några övergripande headlines i rubriker här, så är det att de marknader i Sverige och lite mindre industribolag har det tuffare än de större, tycker jag. Där ser man betydligt oftare en vinstminskning och framförallt en marginalminskning. Tittar man exempelvis på Latours årsredovisning och Latours delårsrapport och deras onoterade portfölj, så var det en vinstminskning med 9% och mindre omsättning. Och det är Inditrade som är lite samma sak, hade också svag rörelsemarginal. Men så finns det de stora drakarna, de här A-bolagen, inte bara för att de heter börja på A, bolagsnamn, utan för att det kanske är A-klasser på dem. De är riktigt duktiga. Då tänker jag på Assa Abloy, Atlas Copco, ABB. ABB kom i förra veckan, så det pratade vi om då. Men Atlas Copco levererade, tycker jag, en bra rörelsemarginal. Och sen så klarade de ju faktiskt... De hade också en liten orderingångsminskning, men det jämförelsetalet var ju jättestarkt. Då, så det var ändå ett bra Q1. Och Assa Abloy trodde ju till och med på en förbättrad efterfrågan. Det är väl de enda som har sett en förbättrad efterfrågan i andra kvartalet jämfört med första.
Jo, men det är intressant. Och Atlas är också intressant. Det är ju ett bolag som har gått väldigt bra och det är högt värderat. Och man har ju varit lite orolig här för att... Kanske låg på lite för höga rapporter inför rapporten här, men det kom ju uppenbarligen på skam här.
Ja, det gjorde det. Den stiger faktiskt där på fredagsförmiddagen också. De har delat ut lite pengar. Nu är ju direktavkastningen väldigt låg med tanke på kursuppgången som har varit senaste åren. Men ändå, det borde ha sänkt aktien lite grann. Men nej, det är ett P30-bolag. Och det tycker jag normalt sett är dyrt, för att det är ett jättebra bolag, men det är inte någon tillväxt. Men sen så blir det ju inte riktigt lika högt om man tar hänsyn till balansräkningen, för Atlas Copco kommer ju vara skuldfria här i höst om de inte gör något storförvärv eller så. Och justerar man för det så kanske det blir liksom motsvarande de andra, så kan man sänka värderingen med 10%. Men lika väl 27-28 tycker jag högt. Men det är ju sådär, vi har ju en marknad nu också som är väldigt koncentrerad mot storbolag. Och då är ju Atlas det största vi har. Så det genererar mycket utländsk kapital och även svenska sparare.
Det får man säga lite så här långt, så kan man väl ändå säga att det är fördel Wallenbergsfären med investorbolagen, medan då Lundbergsfären och industrivärden har haft det tuffa både för sina investmentbolag eller för sina industribolag och sina banker egentligen.
Ja, det är stor klass, det vet jag inte, men det är stora skillnader. De har vunnit på nästan varenda sån här delperiod. Där Atlas slog Sandvik, SEB slog Handelsbanken och sådär. Så det tar vi. Sen har AstraZeneca och Sobi. Sobi var ju faktiskt två riktiga kursvinnare på sina rapporter. Så det går bra för investorbolagen.
Det är intressant att följa det här. Jag tittade ju på bankrapporterna i denna veckan där det var faktiskt största kursrörelsen på evighet. Jag tittade på bankerna här de senaste 65 kvartalsrapporterna och då är vi tillbaka till 2008. Och det är fallet på Handelsbankens aktie som faktiskt föll drygt 12% i onsdags. Det är faktiskt den största reaktionen på en rapport av vi har noterat sedan dess. Tvåa var Swedbank som då, där aktien faktiskt steg 11,6% andra kvartalet 2009. Så att vi är inte vana vid så stora reaktioner i bankerna, även om det periodvis har varit dramatik.
Mm. Ja, nu kan du ju summera samtliga fyra här. Det började ju bra med Nordea, får man ändå säga, som hade ökat räntenetto, men det har inte de andra haft. Och det var väl Handelsbankens räntenetto som var besvärligast, och framförallt kostnadssidan där också.
Precis, och där var ju också, skulle man kunna säga, en reaktion, därför att de fick ju ny vd vid årsskiftet då i Mikael Gren, och han pratade om att öka produktiviteten och ta bort onödig byråkrati och liksom, men även satsa på kontorsrörelsen och såna här saker, och man liksom köper när någon är helt ny att man kanske bara talar om vad man vill göra. Men när det nu, vi är liksom inne i april och det har gått nästan 4 månader, då vill man ju ha lite mer konkret och lite mer kött på de här siffrorna. Hur mycket ska man skära kostnader? Vad ska man investera? Vad kommer det här att landa för någonstans? Och det blev det inte. Istället för att kostnaderna skulle hållas i schack eller kanske minska, så var det en kraftig ökning på 12%. Och då blir marknaden osäker. Vad är det Handelsbanken vill egentligen? Och även om resultatet kom in ungefär i linje med förväntat, så räddas det av att man gjorde en återföring på kreditförluster på 95 miljoner istället för att reservera ytterligare 300 miljoner som marknaden hade trott. Så att tar man bort det, så var det sämre än väntat. Och det som du säger, lite mer avvaktande utveckling för räntenettot, kostnaderna då som var lite väl höga och inga liksom konkreta planer på hur det ska vara vidare liksom.
Nej, så är det. Alltså det var, räntenettot kommer väl in lite lägre även i Swedbank, men den var ju faktiskt upp på sin rapport. Nu föll den i sig dagen innan när på Handelsbanksraset här, men Men Handelsbanken hade ju problem både med intäkt och kostnader. Sen så att resultatet på sista raden blev som förväntat, som du sa, kreditförlusterna. Sen så var de här finansiella transaktionerna upp väldigt mycket i Handelsbanken också, som man inte nästan brukar justera bort ibland. Så nej, de var fel på båda delarna där, tyckte jag. Så det, jag tyckte det var avkastning på kapital påverkas förstås, och de var under 14%, de andra ligger över 15.
Oh ja, så att där är de svagast, och de har också svagast på relationen mellan kostnader och intäkter, vilket tidigare var deras paradgren. Och de andra bankerna är mer tydliga att även om du hade kostnader som steg där också, om man ska vara rättvis, så var man väldigt tydliga på att man skulle klara sina helårsmål.
Ja, man sätter ju tydliga siffror i Swedbank och SEB om miljarder kronor i kostnader och sånt där.
Så att det gör att analytikerna och med den marknaden då vet lite mer vad man kan rätta sig efter, för det är komplex materia, och det är bra att få den här guidningen så man vet lite hur man ska hålla sig. Sen är det nog med osäkerheten då vad det gäller marknadsräntor och hur börsen utvecklas och alla de här parametrarna, och då är det en bra ledtråd att veta liksom hur ledningen vill ratta banken, vad man vill ha för relationer mellan kostnader och intäkter och sånt där. Ja. Och Swedbank införde ju faktiskt även också tillfälligt anställningsstopp nu.
Precis, och det har ju nog att göra med att löneökningarna som vi har fått här, det är ganska påverkande för just banksektorn. De är ändå fortfarande en hel del anställda, och där är lönekostnaden en väsentlig bit.
Det är det. Sen tittar vi lite backa bandet och tittar på hur det har gått i år i förhållande till totalavkastningen, för att utdelningarna är ju en väldigt viktig del i bankerna. Så har börsen haft en totalavkastning på 6,5% hittills i år. Och alla då, Nordea och Swedbank har haft en totalavkastning på 11 och Handelsbanken 12, eller SEB 12 och Handelsbanken minus 1%. Mm. Så det sticker ut där, och det ser du, det sticker också ut om du tittar ett år tillbaka, där börsen har avkastat 15 och Handelsbanken 14, och de andra ligger på då Nordea 19 och SEB 36 och Swedbank 23. Så att det håller i sig. Men både Handelsbanken och Swedbank är, får man säga, är låg risk. Så att det är ju liksom ingen större fara så. Men man skulle vilja se att det är att vi får en förbättring och en liksom mer plan om vägen framåt, skulle jag vilja ha.
Precis, det har vi ju både skrivit och pratat om, att informationspunkten är inte Handelsbanks bästa just nu, kan man väl säga.
Sen fick vi en av de mindre bankerna som jag tittar på också, Nordnet, kom ju med rapport här i tisdags. Och de satte nytt rekord. Vinsten för skatt ökade 11% till en ny rekordnivå på 884 miljoner. Och största överraskningen där var faktiskt att provisionsnettot ökade. Och det var faktiskt, det ökade 11%. Och där var förväntningen att det skulle vara oförändrat mot första kvartalet 2023. Och det tycker jag är en bra signal, därför att nu när räntorna kommer ner, då kan varken Avanza eller Nordnet leva så mycket på räntenettot, och då måste det bli en kundaktivitet för att man ska kunna hålla uppe vinsterna här. Mm. Och de hade också, precis som Avanza, en god kundtillväxt här, och kundernas totala sparkapital ökade också 19% senaste året, vilket är bra. Och allra bäst går det för dem i Danmark, där man då har både stark kundtillväxt, och det danskarnas sparkapital ökade 29%. Och det gör också att Danmark blir allt viktigare för Nordnet. Så i Sverige så står för 33% av rörelseresultatet, och Danmark står för 29 nu. Så att, och då kommer de ju, så att säga, de startade ju nästan 20 år senare, får man väl säga, än vad det gjorde i Sverige här. Så att man väntar sig att vinsten ökar marginellt i år. Om man tittar på snittprognoserna och det är ett P/E-tal på 20, så får vi en hygglig börs, så kan det nog öka mer. Så att den kan vara långsiktigt intressant, men kortsiktigt så tror jag att man har för svårt att ta sig över varaktigt den här gamla toppen från i början av april på 204 kronor. Så ta det lite lugnt, köp dippen där i så fall.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ska jag komma med något lite tips här så kanske det kan vara, ja, det finns ju så mycket bolag, men jag tyckte något som stack ut som är ett av dina bolag egentligen, Agneta, det är ju Medicover. Vårdbolaget som föll ganska kraftigt på fjärde kvartalets rapport har fortsatt ner, så liksom förväntningarna var ju låga, men kom en riktigt bra rapport här, och det jag gillade var att man höll i den här prognosen om att nå en vinst nästa år, och det rycker ju närmare på 350 miljoner euro. Då tycker jag den här börsvärdet på 22 miljarder eller vad det är, faktiskt inte är så farligt, och framförallt så tror jag man ska handla aktier vars vinst stiger. Jag är lite sådär, det brukar aldrig vara bra att köpa aktier vars vinst sjunker när liksom P-talet 25 är högre än 24. Det är liksom, det är inte så, det är inte ofta det blir riktigt bra, men om man är med då så där vinsten vänder, så kan det bli lite P-tals expansion istället, så det blir riktigt bra. Så ja, ett litet case, trots att den har gått 10% här på fredag förmiddagen, är ändå Medicover. Jag vet inte om du håller med dig som har skrivit veckans aktier om dem exempelvis.
Precis, och det som är caset lite för det närmaste året är ju att Medicover har investerat väldigt mycket med att starta upp nya kliniker och marknadsföring. Det funkar ju så att startar du upp så har du varken kunder eller intäkter, utan det tar ju liksom ett tag innan du kommer igång. Men däremot har du ju kostnaderna från början, och det gör att bromsar man in i det där investeringstakten så kommer resultatet i fatt ganska snabbt. Mm. Och man har bland annat investerat ganska mycket i sjukhus i Indien, som i och för sig inte är en marknad som vi är experter på, men det är, där är privat.
Det finns mycket folk i alla fall.
Där finns mycket folk, och behovet utav privat sjukvård är stort, och när människor får det bättre så har man möjligheter att utnyttja det mer. Och där får du också att när beläggningarna ökar så ökar lönsamheten. Sen har de ju det här så att säga företagsbetald vård, eller förutbetald vård så att säga, så att där företag i framförallt Östeuropa och så tecknar avtal för sina anställda så de kan gå dit också. Mm. Så att, och då, dessutom är det vanlig då privat vård där man kan betala per gång och sådär också. Så att jag tycker det är ett intressant tillväxtcase, och det här borde bli ett år så att säga där det faktiskt spiller över längst ner så att säga i resultaträkningen också, att det syns i vinstsiffrorna.
Mm. Men sen så är det ju, jag nämnde att det var spretigt och det på rapport, och det här vattendel, jag tycker exempelvis Hexatronic här på morgonen ner 10-15%, det tycker jag är motiverat för det var ingen bra rapport. Men det som stökar till det i många bolag nu, det är den här påskeffekten, att vi hade påsk första kvartalet i år men inte förra året, och låg i andra kvartalet. Och det slår faktiskt, bankerna pratade ju också om påskeffekter, och det har effekter som gör att det blir lite krångligt hos en del bolag för att reda ut det där.
Det är det, för det är färre arbetsdagar i den ena månaden om du jämför med hur det var året innan. Så att det påverkar ju, och framförallt är det väl mest i konsultbolag och sånt där det är jättestor påverkan.
Men det är mycket handel, sådana e-handel och sådär, hur du ska leverera och sånt, så det är... Ja, det är en hel del. Jag tittade på Coletta här som också har varit i nyhetsfokus i veckan här, där de stoppade produktionen av choklad här efter felaktig olja, eller till och med farlig olja som de har fått, palmolja. Men rapporten här var liksom, den stiger 4%, rapporten var okej, men där är ju framförallt påskeffekt, och där fick man ju in då en väldigt god försäljning av lösgodiset som inte fanns Q1 förra året.
Nej, och det är klart, det är knepiga grejer. Jag måste bara tillägga och backa till det här du sa, det här med bolag där vinsterna sjunker. Och där har du lite det, faktiskt det fenomenet i storbankerna just nu här. Och man räknar till exempel SEB, som är min favorit lite just nu, med tanke på att de har större intjäning från annat än räntor. räntor än de andra bankerna har, tycker jag att de har störst chans att överraska positivt om börsen fortsätter att vara hygglig och vi får mer aktivitet på företagsaktiviteter, vilket då också ökar efterfrågan på lån från företag och sånt. Så innan rapporten så väntades vinsten för SEB minska 11% i år. Nu såg jag när jag tittade på det igår, när det har kommit in en del revideringar, så har konsensus ändrats nu. Räknar man till minus 8, så att det flyttar sig åt rätt håll. Och då tänker jag att får vi de här parametrarna som jag tror på, så kanske du inte behöver ha så illa. Och då har du liksom ändå en uppsida.
Blir det, istället för vinstökning så blir det ändå revision, vinstrevisionsuppgraderingar. Det är också en börsdrivande effekt. Absolut.
Precis, så att den tycker jag är mest spännande nu i alla fall. Om man tittar på de närmaste månaderna. Sen vet vi ju att saker och ting kan ändra på sig, men det är läget för ögonblicket i alla fall.
Precis. Ska vi nämna någonting också faktiskt här? Vi har ju en personalnyhet också i form av att Jonas Samuelsson på Electrolux ska lämna efter 8 år. Han ska lämna 1 januari 25, säger han, så det är ganska goda tider till. Det är 7-8 månader. 8 månader till och med. Ja, det är intressant. Aktien stiger faktiskt på idag då, efter det beskedet. Men jag tror att det framförallt är rapporten som gör att den stiger lite grann, Electrolux-aktien. Och för att vinsten var lite, eller förlusten var lite mindre än förväntat. Och sen så tyckte jag att Jonas Samuelsson pratade om att den här fantastiska jobbiga marknaden i USA, där det har varit stor prispress och man har fått annonsera för fullt för att få sålt sina vitvaror, börjar lindras lite enligt honom. Och då kanske den här miljardförlusten i USA kan minska. Och så får vi se vad som dyker upp där. Det är ju ett bolag som inte har varit roligt att äga på väldigt, väldigt länge egentligen, åtminstone de senaste åren. Och det är ett fantastiskt bolag. Det är ju liksom en av liksom, ska vi säga, från början, det var ju liksom kärnbolaget i svensk industri egentligen när Hans Wittin höll på där och köpte alla dessa bolag och var liksom störst. Och det är det ju inte nu då, men det är ändå ett intressant bolag. Och vi får se vem som blir vd där och vad han kan göra eller hon kan göra. Och så får vi se. Det låter inte som att Jonas Samuelsson har fått sparken utan att han har valt det själv. Men det är kanske något också som behöver utredas av våra nyhetsreportrar, så tror ni.
Precis, men det man kan säga är att aktien har ju haft det motigt och han måste ju ha haft ett tufft jobb. Så han kanske känner att det kan vara läge att lämna över till nya krafter. Liksom.
Absolut, 9 år är ju... Då har man ju ändå varit, jag tror inte genomsnittstiden på en börs-vd är 9 år, så han har suttit där lite längre än genomsnittet ändå, det får man ju inte glömma bort.
Ska vi gå vidare? Vi har faktiskt haft ett case med oss till. Det är vår kollega Johan Wendel som har skrivit om en brittisk försvarsunderleverantör som heter Chemring. Och det är ju lite ovanligt att vi skriver om brittiska aktier. Men det här finns ju faktiskt en koppling. En del av deras dotterbolag har anor tillbaka till Nobel. Du vet Nobel som hittade på krutet och alltihopa det här. Det. Så att det finns en svensk koppling i det här. Och sen samtidigt så är de ju faktiskt underleverantörer till Saab. Och även då till tyska Rheinmetall. Och den aktien har stigit nästan 30% senaste halvåret, men det är fortfarande intressant och det har ju mycket att göra med de här stora försvarsinvesteringarna som ligger framför oss nu i Europa. Så att de kommer att ha en ökad orderbok här, och det är ett bolag också som är intressant för de är i stort sett skuldfria här. De har en relation på mellan nettoskuld och rörelseresultat på 0,2, vilket inte är mycket. Och de kommer också då att, eftersom de har ett starkt kassaflöde, komma ge en bra utdelning men också återköpa mycket aktier här nästkommande åren här. Så att vi tycker på ett P-tal på 16 i år och 14 nästa år, så ser vi goda utsikter att aktien kan dubblas på sikt här, när man då skördar de här frukterna utav den här supercykeln inom försvaret som lär vara minst ett decennium.
Och ska jag göra en radioövergång där, så kommer ju Saab med rapport idag, även Mildef kommer med rapport. Tar vi Saab, det är ju två försvarsinriktade bolag, tar vi Saab så höjde de omsättningstillväxten för 2024 med 5% ungefär, och ökade vinsten mer än förväntat. Orderingången var bra, men där kassaflödet stack ut i väldigt negativ riktning. Det gick från plus 2 miljarder till minus 3 miljarder det här kvartalet. Och bolaget räknar med att kassaflödet ska vara positivt för hela 2024 trots den här svaga inledningen. Och det är nog, det där kommer att vara någonting som marknaden tittar på, för att Saab har haft problem att omvandla orderstocken från försäljning och sen till kassaflöde. Så det är viktigt. Men den var upp lite på rapporten, sen var den ner, så den står och stampar lite nu i aktien. Men tar vi Mildev så var det ju, föll den över 10% inledningsvis. De hade en orderingångsminskning på 36% och gjorde förlust, och det är ju inte alls vad vi har sett från den här lilla försvarskoncernen tidigare. Men vd pratar om att de är lite sencykliska inom försvarskoncerns, eller inom försvarsindustrin, så tillhör de sencykliska bolagen. Så då borde det på att deras produkter kommer in lite sent i liksom själva produktion och sånt. Så möjligtvis kan det vända där, men det var ingen bra rapport.
Nej, och blir det som Johan skriver då, en väldigt lång cykel här på minst 10 år, så borde de kunna komma och fatta då, kan
absolut,
man tänka.
Det tycker man.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Ska vi ta och gå över till nästa veckas viktigaste?
Ja, tycker jag.
Och då börjar vi veckan med lite rapporter. Det är Ratos, investmentbolaget, som rapporterar, och Balco. Och sen på tisdagen så kommer den hel liten halvdag faktiskt. Börsen stänger klockan 13, för det är ju valborgsmässoafton. Och innan det så hinner Medivir och Microsystemation rapportera. Och i USA får vi siffror över konsumentförtroendet. Och sen är det ju börsstängt på onsdagen, då är det 1 maj. Men Fed är ju igång som vanligt och USA är igång som vanligt. Och där kommer vi räntebeskedet då klockan 20. Och på torsdag så är vi tillbaka allihopa igen och jobbar, och då kommer bland annat det här djurhälsobolaget Vimian, som jag skrev för någon vecka sedan här, med rapport. Och blir det som jag tror, så kan det nog vara ett starkt första kvartal från deras sida, framförallt inom det här området med medicinteknik, därför att många order kommer in då, men det återstår att se. Mm. Sen får vi också Fagerhult Phoenix, som du har skrivit om, och vi får Novo Nordisk, Nordens största bolag, rapportera, och även danska Pandora, och sen kommer det såna här inköpschefsindex från industrin här från i Sverige bland annat, och EMU. Och sen veckan avslutas då på fredag med Ambea, NCC, Hoist, Scandic Standard, Academedia, som har varit i blåsväder med de här affärerna när Roger Akelius var in och ur i bolaget. Just och sen det. Har vi Baldor och Castellum, och sen är det amerikansk sysselsättning. Så det händer en hel del grejer nästa vecka också.
Ja, det blir spännande. Det ska bli väldigt spännande att vi har stängt samtidigt som det kommer amerikanskt räntebesked. Det kan ju bli, det är nog många som skulle, ja, det blir intressant att se. Det påverkar ju inte, som jag kanske tycker, att den stora mängden av våra, av alla som håller på med aktier, de ska liksom kunna vara koppla av 1 maj även om det amerikanska räntebesked. Men för de som är lite kortsiktiga och har väldigt mycket aktier och sådär, så är ju det en liten osäkerhetsmoment att vi har stängt när de har öppet.
Ja, och det som man kan tänka sig spana på, det är ju dels ledtrådar, hur man ser på det här. Kommer man att sänka i juni eller juli? Ja. Och hur tongångarna går runt det?
Ja, precis. Och de har väl inte satt ner foten än, förrän det kommer ju siffror idag om den här PC-inflationen. De vill de ha med in i systemet. Så de 22 000 anställda, så det kan liksom fundera ut vad det här betyder.
Ja, men det låter bra. Ska vi stänga butiken för idag här?
Det tycker jag låter alldeles utmärkt, Agneta.
Då säger vi det. Då säger vi tack för idag, och lyssna gärna på Dis andra poddar så du inte missar något här. Och tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Ulf Pettersson.
Kanon!
Du har hört en podd från Dagens Industri. Podden redigeras av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, DIs chefredaktör Peter Fällman. Lyssna gärna på Dis andra poddar som finns där poddar finns.